Thank you, Grace. Singing good. Okej. Temat för dagens predikan är ljuset. Så jag ska säga några ord om att Jesus är ljuset. Och så ska jag säga några ord om att ni är ljuset. Och så några ord om att vi är på väg till den ljusa staden. Vi tar det från början. Gud skapade himmel och jord. Han sa, var det ljus. Och han skapade naturen, bergen och allting. Det här vackra som vi får se. Och så till sist så skapade han människan. Han såg att det här var det bästa av allt. Människan som ska liksom ta hand om allt detta. Och allt var jättebra. Ända tills syndafallet då, som ni vet. Ormen överlistade eller ljög för Eva och Adam. Och de trodde, gick på lögnen att om vi äter den här frukten från kunskapens träd så ska vi bli som Gud. Och så blev det tyvärr. Man åt frukten och man bröt mot det enda bud egentligen som Gud hade sagt att det här får ni inte göra. Och i den situationen befinner sig människosläktet än idag. Man vände sig bort från Gud och trodde att det fanns en annan väg som var bättre. Man trodde att man kunde skapa sin egen lycka. Man trodde att jag kan fixa det här själv. Men det fick katastrofala följder. Döden kom in som en realitet och den har vi slagits med. Och det gör vi än idag. Och vi har i oss en bortvändhet från Gud. Jag vet inte hur många gånger du har tänkt den här tanken. Ja, men jag ska minsann inte underordna mig någon. Jag vet bäst vad som är bäst för mig själv. Det ska ingen annan säga åt mig vilket liv jag ska leva. Så i alla fall jag har tänkt många gånger. Och det är det här när vi prioriterar andra saker än Gud som vi fortsätter att leva det här fallet. Och nu så kommer jag rada upp en massa grejer här som inte egentligen är dåliga saker. Som är bra saker, som är underbara saker. Men ta de här sakerna Guds plats. Så är det samma sak som att vi är avgudadyrkare. När vi tänker på avguderi så tänker vi att någon som faller ner för en liten staty eller en bildstod eller någonting. Men det spelar egentligen ingen roll. För byter vi ut Gud mot någonting annat så är vi avgudadyrkare. Det kan vara vårt eget välbefinnande, vårt jobb och karriär, vårt hus, vårt utseende, vårt rykte och anseende, vår familj, vår hälsa, vårt samhällsengagemang eller våra intressen, bilen, båten, motorcykeln, husvagnen, husbilen, sommarstugan, resorna, målandet, stickandet, skulpterandet, musiken, sociala medier, idrottandet, husdjuren, samlarintresset, släktforskningen, bokläsandet, skrivandet, klädintresset, filmtittandet, second hand och loppishandlandet, naturintresset, odlandet, aktiesparandet och så kan man fortsätta i all oändlighet. Det här kan bli våra förbannelser i västerlandet. Byter vi ut relationen med Gud som det viktigaste i livet mot något av det här så hamnar vi i avgudadyrkan. Och avgudadyrkan Vad leder det till? Jo, det leder till en existens utan Gud. Herren sa i lustgården att äter ni av den här frukten så ska ni döden dö. Och det är syndarens öde att möta evigheten utan gemenskap med Gud. Ja, tack för den, säger du. Nu kan vi gå hem och deppa. Nej, det var inte så jag hade tänkt. Men det här är också viktigt. Det är en realitet. Bibeln säger att alla har syndat och saknar härligheten från Gud i Romarbrevet 3:23. Och vi har förlorat förmågan att leva rättfärdigt. Jag vet inte om du håller med om det. Men ju längre jag lever så märker jag att hur kunde jag tänka en sån tanke? Hur kunde jag reagera så i det fallet? Och jag märker, vad är det som bor i mig egentligen? Och då kan man liksom tänka sig, jag lever i ett mörker. Så att leva i synd, att leva i opposition mot Gud, att leva i bortvändhet från Gud, det är ett mörker och det finns inget ljus och där kan vi inte hjälpa oss själva. Men Gud är ju inte nöjd med det här faktumet att vi har vänt honom ryggen. Han älskar ju människan. Han älskar dig och mig. Han älskar folken. Och då kan vi läsa från Jesaja 9:1. Det vi läser i adventstider. Och vers 7. Men det ska inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder. Förr i tiden lät han Sebuluns och Naftalis land vara föraktat. Men i kommande dagar ska han ge ära åt trakten längs landsvägen. Landet på andra sidan Jordan, hedna folkens Galileen. Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Över dem som bor i dödsskuggans land ska ljuset stråla fram. Du förökar det folk som du inte har gett stor glädje. De ska glädjas inför dig som man gläds under skördetiden. Som man jublar när man delar byte. För du ska bryta deras bördors ok. Deras skuldrors käpp och deras plågares stav. Som på Midjans tid. Ja, varje stövel buren i stridslarm. Och varje mantel vältrad i blod. Ska brännas upp och förtäras av eld. För ett barn blir oss fött. En son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet. Och hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud, evig far, fridsfurste. Så ska herradömet bli stort och friden utan slut. Över Davids tron och hans rike. Det ska befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid. Herren Sebaots lidelse ska göra detta. Här har vi löftet om ljuset som ska komma. Gud börjar med att välja ut en man, Abraham, som blir ett folk. Ett litet folk i början, så blir ett stort folk. Och så reser han upp Mose. Som för det här folket ut ur slaveriet i Egypten. Och så ingår Gud i förbund. Lagens förbund. För att detta förbund ska liksom upprätthålla relationen mellan Gud och människa. Men vi ser genom gamla testamentet att människan har inte förmåga att leva i förbundet med Gud. Man bryter hela tiden förbundet. Man missar hela tiden målet. Även gudfruktiga kungar som David och Salomo. De kan inte hålla kursen heller. De felar. vad ska Gud göra då? Jo, han lovar att ljuset en dag ska komma. Det ljuset som ingen kan släcka. Och det kommer en dag i Betlehem, så kommer ljuset till jorden. Jesus Kristus föds. Och det hela den här händelsen omgärdas av ängla uppenbarelser. Änglar som sjunger, änglar som talar, änglar som leder. Så att det är väldigt fokus från himlen på det här. När ljuset ska komma in i världen. Och Jesus, han växer upp. Och när han är ungefär i 30-årsåldern så döps han av Johannes. Och han börjar förkunna. Och bland annat så förkunnar han följande, läser vi Johannes evangeliet. I första kapitlet 4-9. I honom var liv. Och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte övervunnit det. Det kom en man, sänd av Gud. Hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset. För att alla skulle komma till tro genom honom. Själv var han inte ljuset. Men han kom för att vittna om ljuset. Det sanna ljuset som är ljus åt alla människor. Skulle nu komma in i världen. Och så fortsätter vi kapitel 3, vers 19-21. Och detta är domen. Ljuset kom in i världen, men människorna älskade mörkret mer än ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Den som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset för att hans gärningar inte ska avslöjas. Men den som lever i sanningen kommer till ljuset för att det ska bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud. Vi ska läsa vidare här, men vi ser att när ljuset kommer, så är det inte alla som vill ha med det att göra. Särskilt i Johannes så ser vi hur folk. Jesus möter folk. Han predikar om vem man är. Men det växer också opposition. Det växer reaktion. Och man reagerar. För vem är den där som kommer här och talar till oss på det här sättet? Så att Jesus får efterföljare men också motståndare. Och vi läser från kapitel 8 Johannes. Jesus talade till dem igen och sa: jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Och vidare i kapitel 9 och 5 där Johannes. När jag är i världen är jag världens ljus. Och så i kapitel 12, vers 35, 36 och 46. Jesus sa till dem: ännu en kort tid är ljuset bland er. Vandra medan ni har ljuset så att inte mörkret övervinner er. Den som vandrar i mörkret vet inte vart han går. Tro på ljuset medan ni har ljuset så blir ni ljusets barn. Jag har kommit till världen som ett ljus. Ingen som tror på mig ska bli kvar i mörkret. Och Jesus försöker få folk att förstå vem han är. Och en del inser det. Läser vi Johannes evangeliet så är det ja, men han talar liv. Nej, han är demonbesatt. Nej, han måste vara Messias. Nej, han är galen. Och så har vi det här. Och det verkar som att de som är emot Jesus, de får överhanden. Man tänker att den här galningen, den här kan vi inte ha kvar. Vi kan inte låta honom få predika. Och särskilt makthavarna, äldstes råd och farisén och sadducéerna, de känner sin ställning hotade. För här kommer någon som talar med makt och auktoritet. Inte som vi gör. De känner sig utmanade. Och så går de till verket. Och de ser till att han blir fängslad, piskad, slagen och dömd till döden. Så gick det för ljuset som kom in i världen. Så mörkt kan det vara att man inte känner igen ljuset när det står där. Och när Jesus hänger på korset så blir det mörkt i 3 timmar. Och för den som står där och ser det här så kan det verka som att vårt hopp är grusat. Vad kommer hända nu? Det verkar som att ljuset kommer att slockna och att mörkret kommer att råda. Det som Jesaja talade om. Och Jesus ropar, Eli, Eli, lema sabachthani. Som betyder, min Gud, varför har du övergett mig? Där får Jesus smaka på hur det är att vara skild ifrån Gud. Om du någon gång upplever att Gud är långt borta, då ska du veta att Jesus, han har varit precis där. Han har känt avståndet från Fadern. Men efter detta så ropar Jesus, det är fullbordat. Då händer det någonting i kosmos. Det händer någonting i Jerusalem. Det här förhänget som finns i templet som skilde det heliga från det allra heligaste. Det allra heligaste där man tänkte sig att det bor Gud. Det rämnade. Tjockt tygstycke. Det var inte gjort av människohand. Det blir en jordbävning. Så att klipporna spricker. Har ni varit med om en jordbävning någon gång? Jag har varit i Japan och där har det hoppat lite ibland så här. Men jag har aldrig sett när klippor spricker på grund av att det skakar. Men det gjorde det här. Och det händer något mer. De döda uppstår. Folk går ut ur sina gravar och visar sig där för andra. Det här måste betyda att någonting stort har skett. Det måste betyda att ljuset till sist har besegrat mörkret. Och att det finns hopp för mänskligheten. Det finns hopp för dig och mig. Vi går inte ett öde till mötes där vi behöver vara skilda från Gud. Utan vi har hopp om att få vara och leva i gemenskap med Gud. Tack vare det som hände på korset. Och 3 dagar senare när Jesus uppstår, då blir det beseglat, då blir det tydligt, då blir det uppenbart att Jesus är Herre över liv och död. Att han har besegrat mörkret och att han är ljuset. Och det ska du och jag veta och hela världen veta, att i Jesus så har vi livets ljus som lyser upp våra hjärtan. Det finns ingen annanstans. Vi kan inte snickra vår egen. Vi kan inte vara vår egen lyckas smed, så att det, som det heter i talesättet. Och det är bara Jesus. Det finns inga filosofier, finns inga religioner, finns inga andra förslag som duger. Alltså på egen hand så klarar vi inte att leva rättfärdigt. Vi har förlorat den förmågan. Det vet ju Gud. Han vet ju hurdana vi är. Han vet vad som har gått sönder i och genom syndafallet. Men felet vi ofta gör, det är att vi försöker låtsas om att det inte är något fel med oss. Nej, det var någon annan som gjorde det. Det var någon annan som fick mig att säga så. Hade det inte hänt så hade jag inte reagerat så. Och när vi förnekar vår brustenhet, då ställer vi oss utan för förlåtelsen och nåden. Men om vi gör som Johannes skriver, om vi bekänner våra synder, så är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss all vår synd. Att leva i öppenhet inför Gud, det är vägen. Att hela tiden låta Jesu ljus lysa i oss. Han får lysa upp det där som vi misslyckas med. Och så får vi lyfta upp det till Fadern. Fader, förlåt mig. Jag är inte bättre än så. Och jag behöver din förlåtelse. Jag behöver ditt ljus. Ödmjukhetens väg är segerns väg. Första gången jag mötte Jesus som en grabb så såg jag honom som en ljusgestalt stå så här. Och det var en sån kraftfull kärleksdusch som jag aldrig glömmer. Och sen dess har jag velat bli belyst av Jesus. Hur är det med dig? Ska vi se på en liten bild här. Ser ni? Det är en lyktstolpe där som är lite sned. Ser ni den? Det är tagen från min uteplats över grannens uteplats och så står lyktstolpen där. Det här är egentligen anledningen till att den här predikan kom till. Jag såg den här och så kom jag att tänka på, men den där, undrar vad har hänt med den lyktstolpen? Har den blivit påbackad eller vad har hänt? Och då kom jag att tänka på oss människor. Och så kommer jag att tänka på kvinnan i Sykar i Johannes 4. Ni vet berättelsen. Jesus är i Judén och han ska resa upp norrut till Galileen. Och så står det så att han måste ta vägen genom Samarien. Och det här måste är ganska intressant för judarna ville helst inte ha med Samarien att göra. Men han måste ta vägen där. Så står det. Så han och lärjungarna de gick till Sykar. Och när de kom dit så var de trötta. Och inte minst Jesus, han var trött. Så han satt sig där medan lärjungarna gick in till staden och skulle fixa mat. Och så sitter en kvinna, eller kommer en kvinna där och ska hämta vatten. Mitt på dagen i den brännande hettan. Och Jesus börjar prata med henne. Och så ber han henne om vatten. Kan du ge mig lite vatten? Och så är det den här konversationen. Men du Jesus som är jude, hon vet inte vad han heter då, men du som är jude, varför ber du mig om vatten att dricka? Och så börjar samtalet där. Säger Jesus, ja men om du visste vem du pratar med så skulle han ge dig levande vatten. Och så pratar de om brunnen där. Är du större än vår fader Jakob som grävde brunnen? Ja, så fortsätter det. Om du dricker av det här vattnet blir du törstig igen, men om du dricker av det vattnet som jag ger så flödar det till evigt liv. Och så fortsätter samtalet och det blir en spänning här. Och så säger Jesus, gå och hämta din man. Nej, jag har ingen man, säger hon. Det stämmer ju då, för hon har haft flera stycken och den som hon umgås med nu är inte hennes man. Och så förstår kvinnan att det är en profet hon pratar om. Jaha, jag hör att du är en profet. Ja. Och så säger hon, ja men vi tror att vi ska tillbe på det här berget Gerizim. Medan ni judar tror att ert berg Jerusalem är det rätta. Och så, ja, men det viktigaste är inte platsen, säger Jesus. Det viktigaste är att man tillber ande och sanning. Och så säger hon, ja men jag vet att när Messias kommer då ska han tala om hela sanningen för oss. Och då säger Jesus, jag är den som talar med dig. Och precis då dyker lärjungarna upp och undrar, vad håller du på med Jesus? Kan vi inte prata med henne nu så här? Men då vågar inte fråga någonting. Och sen så pyser kvinnan iväg. Och så går hon in och så berättar han för alla att jag har mött den och han talade liv. Han talade om något, han talade om Guds rike och det börjar brinna i mitt hjärta. Kan han vara Messias? Och så kommer folket ut och till brunnen där för att själva höra honom med egna öron. Och jag tänkte på det här. Jesus har aldrig åt henne att gå in och berätta för människorna. Det gjorde hon själv. För hon hade blivit ljus på insidan. Hon tänkte att det måste jag dela med mig av. Jag måste gå in och berätta för alla att Messias är här ute vid brunnen. Kom, så ni får höra vad han har att säga. Och man förstår ju på kvinnans berättelse att hon stod nog inte så högt i rang där i Sykar. Hon var nog inte liksom, hon hade nog inga meriter egentligen för att göra sitt vittnesbörd trovärdigt. Varför skulle man tro på henne? Hon hade ju varit otrogen med hur många som helst. Hon var väl inget vittne som man kunde räkna med. Men hon gick i alla fall, för hon hade blivit förvandlad. Och då tänkte jag på den här snea lyktstolpen. Hon var liksom påbackad av livet och kanske egna misstag. Vi vet ju inte anledningen till att hon hade haft så många relationer. Det vet vi bara att så var faktum. Vi vet inte om det var hon som var otrogen eller om det var männen som var otrogen mot henne eller vad som hade hänt. Men hon var lite sned, kan man säga, av omständigheterna. Men det hindrade inte henne från att gå och berätta om vad hon hade upplevt. I Matteus 5:14 så säger Jesus så här till folket som lyssnar på honom i bergspredikan: ni är världens ljus. För ett antal år sedan så var jag ungdomsledare i Ystad, i Pingstkyrkan där. Och så pratade vi om att evangelisera. Att vi skulle gå ut på stan och berätta om Jesus. Och så var det en tjej som sa: men jag har inget att berätta om. Jag har inte upplevt någonting. Vad ska jag berätta om? Så det kan ju vara svårt. Har du någonting att berätta om? Har du upplevt Jesus i ditt liv så att du känner att det här är värt att berätta för någon annan? Men den snea lyktstolpen, det pekar på att man behöver inte vara perfekt för att vara ett vittne för Jesus. Den här kvinnan i Sykar, hon var lite sned, om vi får använda den bilden. Mose, han var mördare. Och sen hade han talsvårigheter också. Men Gud uppreste honom att leda ett folk på mer än 1 miljon ut ur Egypten. Lina Sandell, som skrev många psalmer. Hon var kroppsligt svag. Hon såg sin far drunkna under en båtresa på Vättern när hon var 26 år gammal. Och 2 år senare dog hennes mamma. Och efter några år till när hon hade gift sig så födde hon en dotter som var död vid födseln. Men trots dessa tragedier så fortsatte hon att skriva sånger. Hon fortsatte att tro att Gud är trofast och han är god. Ni känner till en del sånger. Blott en dag, ett ögonblick i sänder. Jag kan icke räkna dem alla. Jesus för världen givit sitt liv. Tryggare kan ingen vara. En Guds lilla barnaskara. Är det sant att Jesus är min broder? Och så vidare. De här sångerna lever än. Och det kom genom ett brutet liv. Maria Magdalena hade varit demoniserad. Men hon var den som fick se Jesus först av alla. Lena Maria Wendelius. Hon har inga armar. Och bara en liten benstump. Hon reser runt i världen och sjunger och samlar in pengar till hjälp för andra funktionshindrade. Rickard Lundgren som startade Gå ut mission. Han har en son som är både autistisk och har Down syndrom. Han fick en kraftig utmattningsdepression efter en kampanj i Bangladesh 2011. Hans fru Karin var nära att dö i en svår sjukdom och jag vet att vi bad för henne den här perioden här. Så han har blivit påbackad många gånger av livet. Men han lyser för Jesus och han gör skillnad. Rolf Karlsson känner ni till. Han var blind. Men Gud använde honom att bota sjuka. Det finns massor med vittnesbörd om det. Vi tar den andra bilden. Det är samma lyktstolpe, men tagen på kvällen senare. Den lyser. Och det är det som är syftet med en lyktstolpe. Den ska lysa. Den måste inte vara exakt i 90 grader för att ge sitt sken. Den kan vara lite krokig och lite sned, så, men det lyser. Och det är hopp för dig och mig, som inte heller är perfekta. Esther kan stryka under på det att jag är inte perfekt. Men vi kan alla få lysa för Jesus. För har vi träffats av ljuset, så kan vi vara världens ljus, som Jesus sa. Min sista punkt, stad i ljus. Och stad i ljus, det är ju namn på en sång som är skriven av Py Bäckman. Och nu kommer det, Lasse. Vi var på en bönesamling i Vänersborgs kyrka. Jag vet att Roger var med, jag var med, Lasse var med. Och så avslutades den här bönesamlingen med stad i ljus. Och organisten höll inte tillbaka, om man säger det så. Utan ju längre sången gick, desto mer öste han på med volymen. Så det bara vibrerade i kyrkan. Och så var det slut och så blev det tyst. Och det var som att man nästan kunde se ängeln Gabriel och ängeln Mikael stående där. Och det var liksom så här fantastisk atmosfär. Så är det en utav mina vänner som lutar sig mot mig och säger lite halvhögt: det var tryck i denna löda. Ja. Gud sa att han sa: var det ljus. Och då blev det ljust i skapelsen. Och det var innan han skapade solen och stjärnorna. Det var ljust ändå. För att Gud hade sagt att det skulle vara ljust. Nu ska vi läsa ifrån Uppenbarelseboken om den här ljusa staden. I kapitel 21, 23 till 24. Staden behöver inte sol eller måne för att få ljus. För Guds härlighet lyser upp den och dess lampa är lammet. Och folken ska vandra i dess ljus och jordens kungar ska föra in sin härlighet i den. Och Uppenbarelseboken, alltså nästa kapitel 22 och 5, så står det: ingen natt ska finnas mer. Och det behöver inte lampors sken eller solens ljus. För Herren Gud ska lysa över dem, alltså de som är i staden. Och det ska regera som kungar i evigheters evighet. Det här är de troendes destination. Det vi brukar kalla för himmelriket. Det står den nya staden, den nya Jerusalem står det om. Som en stad som kommer ner från Gud. Och där är det ljust. Men det finns ingen sol. Det behövs inte, för det är Guds härlighet som lyser upp. Så han är ljus både före och efter jordens historia. Och det står i Bibeln att Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Tio gånger på riktigt har jag varit i Bangladesh. Och för att komma in i Bangladesh så behöver man visum. Och det kan gå lättare eller svårare. Men för att få visum så behöver man en inbjudan från någon i landet. Och varje gång jag har sökt visum och använt den här inbjudan så har jag fått mitt visum och varit välkommen in i landet. Hur kommer man då in i staden, det nya Jerusalem? Det här riket som Gud har berett. Jesus säger: i min faders hus finns många boningar och jag bereder rum för er. Han vill att huset ska bli fullt. Men hur kommer du och jag in där då? Jo, lammet, eller Jesus Kristus, han som hängde på korset, han som sa det är fullbordat. Han har en bok. Och den heter Livets bok. Och där finns det namn skrivna. De som har sina namn skrivna får komma in i det nya Jerusalem. Och hur går det till då att få sitt namn i Livets bok? Jo, det är när man inser att man själv inte har förmågan att lysa. När man inser att jag går i mörker, men jag behöver ljuset. När man vänder sig till Herren Jesus som är ljuset och ber, Herre, lys på mig. Lys upp mitt liv, för jag har inte vad som krävs. Då skriver han in ditt och mitt namn i Livets bok. Och då är man välkommen in i den ljusa staden. Det går inte med våra egna förträffliga gärningar eller våra fromma förhoppningar. Men det finns en som har bjudit in oss. Det finns en som bereder plats för oss i det eviga riket. Vill du vara med där? Ska vi bedja så kan ni komma upp och sätta er. Herre, jag tackar dig för att du är ljuset. Tack att du har kommit till jorden. Du har lyst. Tack att du har lyst på många av oss här. Tack att du ger oss liv, Herre. Herre, jag ber nu att du ska lysa på oss, Herre. Herre, vi vill inte gå i vår, vi vill inte gå famla i mörker, utan vi vill gå med dig, Herre. Herre, förbarma dig över oss. Förlåt oss när vi ibland tror att vi kan fixa det här på egen hand. Förlåt oss när vi snickrar på egna vägar, Herre. När det är du som är vägen, sanningen och livet, Herre. Herre, tack att du har en plats för oss. Tack att du har en himmelsk Jerusalem, ett nytt Jerusalem, en stad av ljus, Herre. Där vi får vara välkomna, Herre. Jag tackar dig för att det inte är mörker, ångest och nöd som väntar på oss, Herre, utan det är hopp, det är liv, det är överflöd, det är glädje, det är tacksamhet. Det är läkedom, Herre. Jag tackar dig för att du har erbjudit oss det, Herre.